Y'all better know, like, I'm back and everything. Yo. So, anytime you want beef, I'ma respond, you know? Cause it's Blitzak by focal mismatch, local dispatch. I dispatch you through words with a whiplash. Spit fast, quick with word usage and rap. Heard you spit that crap, nuisance, I'm back. Fusing my scraps for the whole nine yards. Amusement in track, my bolder words, mine hard. Shine star, even though in reality you're dark. Spark up, let the flames slit the passage. Asking the masses if we're fit for this atlas. Fastest born dead with no parental features. Pearl orphans, coming to denture creatures. Invented speakers with the intent to cause seizures. Pause the beats, we lost the feast because of the feast. Release number one in the right hand order. Get the camcorder to sight the bands get broader. Slaughter with manhandling means a split wind. Shit sick like calling into work, telling your home. Selling your dome to let go of the peace of mind. Bugging you through governmental observation. It's all sediments in relation to the cuffs and station. Enough with facing the facts of acts too late.
Ja, där hörde ni Blitzak med demoversionen Bust från tidiga 2002. Och med den så vill jag hälsa hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 26. Som ni inte bara hittar på iTunes och på gatuslang.se. Utan också på sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter under just Gatuslang. Vill ni komma i kontakt med mig får ni också jättegärna skriva på pontus@gatuslang.se. Alltså min mail. Ni kan också nå mig på Facebook om ni vill skriva där. I det här avsnittet kommer ni få höra en rappare som jag tror att inte många av er känner till. Nämligen Blitzak eller Blitz the Divine. Som var en del av underground-rörelser som ploppade upp i början av 2000-talet. Den här typen av rappare som i vissa liksom sammanhang kallas för netsis, det vill säga folk som satt kanske på små orter och inte hade så mycket hiphop-polare där ute, eller folk som liksom sökte sig ut när internet kom och försökte hitta likasinnade via olika forum och så vidare. Projekt som oftast togs utanför internet till så att säga away from keyboard, att man träffades och spelade in saker tillsammans. Och det var just det som hände med Blitzak, som formade flera olika kollektiv, bland annat Purple Orphans som blev Wow.nus första netplay. Och Purple Orphans var då Blitzak, Aegis, Sci-Fi, Ebola och Sealot. Jag tycker det här är en viktig historia som är värd att ta upp i svensk hiphop. Det är lätt att man glömmer det här idag, de som faktiskt har skills och som har liksom slitit och gjort en massa olika grejer när svensk hiphop var en liksom ganska liten scen och liksom innan det kommersiella genomslaget. Och Blitzak var också en av de första liksom syllable practice-rapparna som var liksom riktigt insnöd på det här med rim och rimstruktur. Som liksom, ja, för många öron gör det liksom tråkigt att lyssna på. Men det finns ju ändå en del folk som gillar riktigt insnöade rappare när det gäller teknik. Och Blitzak är just en sån rappare. Jag ska också sägas att Blitzak då, eller Olof Börjesson som han heter, är en av mina närmsta vänner. Men jag tror inte kanske att det lyser igenom. Jag försöker hålla det på en professionell nivå när jag gör intervjuerna ändå. Men det har... Ja, nu är det någon som har begått en drive-by här i hooden i Orange Bronx. Nej, men hur som helst så... Att jag är god vän med Blitzak har ingenting med att han är med utan, i det här programmet. Utan jag tycker verkligen att det är en person som har intressanta historier och förtjänar att berätta dem i gatuslang. Så förhoppningsvis får ni lyssnare någonting nytt att tänka på. Lite ny musik att gräva ner er i. För här kommer Blitz the Divine, Blitzak... eller Olof Börjesson. Trevlig lyssning.
Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang.
Tack.
Framför mig sitter en, inte bara en god vän, utan också en person som varit med i svensk hiphop i, ja, väldigt länge. Jag skulle säga 2 decennier, men det har du inte.
Nej, eller, ja, nej, det är inte så länge.
90-talet i och för sig, 00-talet och 10-talet.
Ja, väldigt, ytterst lite på 10-talet ändå. Kunde varit bättre.
Ja. Vem är det som sitter framför mig?
Olof Börjesson, a.k.a. Blizzak, a.k.a. Blitz the Divine, a.k.a. The Divine Thinker, a.k.a. etc.
Ja. Och du är vad man i folkmun kallar för underground-rappare.
Så jävla underground alltså. Ja, det är... Ja. Ja, eller en rappare utan karriär kan man ju säga. Jag ser väl alltid mig själv som en hobby-MC som har... Ja, jag tyckte att det varit kul att göra musik som en rolig sak för andra att kunna lyssna på.
Vem är då Blizzak? Eller Blizz the Divine, som man kallar för det. Ja, alltså rapparen då.
Rapparen.
Vad kännetecknar honom? Vad gör han för något?
Vad som kännetecknar mig är väl kanske mest min stil och teknik, kanske. Skulle jag vilja säga personligen. Mitt fantastiska sätt att kunna skriva rhymes på. Alltså, ja, jag vet inte. Det är jättesvårt. Det där är nog något som man skulle vilja höra andra säga om en istället. Alltså, be någon annan person säga, vem är han? Är
du brukar du göra det så när du går på stan ibland? Och så bara, du har ju hört, hur är jag?
Ring Who am I? Nej, det gör jag inte.
Nej.
Utan...
Men Olof Börjesson, vem är han?
Olof Börjesson är en glad kille på 32, snart 33 vårar, som bor i Göteborg. Jobbar i Stenungsund, norr om Göteborg, med utbildning. Ja, njuter av livet, umgås med vänner. Mm. Där har varit. Fan vad tråkig jag lät. Men ja, så kort och gott. Ja.
Det är sånt som, om du ska hålla ett föredrag på 5 minuter på jobbet, så... Berätta någonting du gillar, säger så här. Jag gillar ingenting.
Jag tycker det är skittråkigt. Ja. Vem var det som la den? Den hårfina gränsen mellan livsnjutare och missbrukare. Det är inte jag, men jag brukar citera den ibland för att det är ändå, var det PSD eller? Jag tror det var PSD. Men jag tycker det är ett roligt citat för det är liksom så här, man lever.
Men du är född då 1980 då alltså.
Stämmer bra.
I Bohuslän.
I Bohuslän, ja. Jajamän.
Var någonstans då?
Born and raised, född i faktiskt i Stenungsunds kommun. Lite norr om Stenungsund, en liten jävla håla som heter Ödsmål.
Men du är född på Uddevalla lasarett?
Nej, jag tror jag är född i Mölndal, Mölndals lasarett. Eller om det är Östra sjukhuset, nu blir jag osäker. Alltså.
Ja.
Någonstans i Göteborg är jag född i alla fall.
Men Ödsmål nämnde du här då?
Ja.
Vad är det för samhälle? Eller plats.
Alltså det ligger bara 1 kilometer från Stenungsund, så att det är en förort i förorten med hästhagar, vatten, hav och en rondell.
Vadå, räknar alltså, du Stenungsund som en förort?
En förort till Kungälv, ja.
Gör det?
Som i sin tur är typ en förort till Göteborg.
Men Stenungsund har väl stadsprivilegier?
Jo, det har de. Det har de allt. Jag tror det. I don't know. Ja. Nej, men så där är jag uppfödd med ett brinnande musikintresse och ja, har inte kunnat utöva mer än att rappa mot hästhagarna eller hästarna på hagen ungefär.
Snöra men då liksom, hur såg du ut hemma när du växte upp och sådär då?
2 bröder, en mamma och pappa. Medelklass eller vad ska man säga. Mamma som jobbar som distriktssköterska, pappa som var svetsare på den lokala industrin i Stenungsund.
Men ändå arbetar.
Arbetar,
och knegar på liksom.
Ja, verkligen alltså. Och det har man ju hört, eller det har man ju förstått i efterhand så här. Alltså, växte jag ändå upp och tyckte att man hade det jävligt gött. Men till och från så har man ju alltid, eller efterhand så har man hört morsan säga att ja, det var ju svårt att få mat på bordet ungefär. Nej, men så illa var det inte. Men det var liksom, barnen kom först och sen så kom mamma. Och sen när vi flyttade ut så märkte man det att fan, morsan har ju börjat shoppa kläder nu liksom. Eller du vet, ja, vad ska man säga? Vi hade nog aldrig tufft sådär, men ändå märkte man av det kanske.
Du kunde tidigt relatera till Ice Cube och någon rappare.
But of course. Nej.
Men i alla fall, då liksom, du växte upp med 2 äldre bröder.
Jajamän. 5 år och 7 år äldre.
Fick du någon musik hemifrån och sådär?
Väldigt, alltså från mina föräldrar inte så mycket. Jag har i efterhand hört att farsan var ju ett stort fan av Diana Ross. Så han var ju faktiskt uppe och såg Diana Ross and the Supremes i Stockholm en gång på 60-talet. Fantastiskt att få höra i efterhand. Men hemifrån från mina föräldrar inte så mycket musik. Mina bröder mer, men mest syntmusik om man säger så.
Vad kunde det vara för någonting då?
Det kunde vara Depeche Mode, det kunde vara... herregud, nu står det helt still, men typ The Mission och Sisters of Mercy, och jag vet inte om man klassar det som synt, men här skulle du få något syntigt. Kraftverk till exempel.
Alltså, så det är liksom dina första musikminnen kommer där någonstans?
Ja, det gör det. Det gör det ju verkligen. Och sen vi hittar något. Ja, men det är väldigt mycket från mina bröder.
Kommer du ihåg liksom första gången du stötte på hiphop?
Nej, inte sådär så att jag... tok fastna eller vad ska man säga. Alltså det var väl egentligen när en av mina äldsta kusiner Jan, som alltid har varit en livsnjutare, bott i Sydafrika och haft bra koll liksom på musik och liknande. Och jag har fått den känslan i alla fall. Han är så mycket äldre än mig, han är nog född någon gång på 60-talet, och han gav mig en skön Run-DMC-skiva i födelsedagspresent. Nej, fan, julklapp var det. Och nu kommer jag inte ihåg, men det var en samling.
Var det Together Forever eller?
Ja, det var det. Mm. Stämmer bra. 91 tror jag den kom ut. Nej, 90. Nu blir jag osäker. 90 eller 91. Där var ju liksom... Den här skivan, den levde hos mig. Alltså, ja, den rullade varenda natt. Den rullade dag och natt kan man väl säga egentligen.
Och vad var det du tyckte om med Run-DMC då?
Alltså, för mig, jag hade ju inte hört så jävla mycket annan hiphop, så att det var ju ändå, ja, det var fantastiskt. Det var samspelet mellan rapparna, om man säger så, som gjorde att jag gillade.
Du gillade det här liksom med två rappare som bollar lite vocals, ja, fram och tillbaka?
Ja, men de körde lite back and forth, eller ja. Så att det, och det var ändå liksom go i musiken också. Jag tror Maya Didas var en av de första låtarna jag fastnade för på den skivan. Nej, det kan ha varit Christmas in Hollis faktiskt. För att den var ju, det var julafton och det var en jullåt, och den spelades självklart på julafton där.
En annan då, Göteborgsprofil Emrik Larsson, som jag nämnde tidigare, som är född på Mölndals lasarett också. Då. Han var ju bodde i USA 82, ja. 83 där, när Run-DMC släppte sin första 12a. Så han berättar hur jävla blown away han var där liksom.
Ja, jag kan tänka mig det. Det var något, alltså det var ju, om man ser, alltså de var ju jävligt groundbreaking för den tidsåldern, om man säger så. De gjorde något som rappare inte hade gjort innan, och det var liksom komma med det där hårda liksom beats som var feta. Mm. Jag vet inte vad man ska säga.
Det är, ja. Ja. Ja, men du fick ju välja ut sen innan då tre skivor som har betytt mycket för dig. Och det är den här samlingsplattan med Run-DMC då.
Ja.
Och sen är det en annan aggressiv herre från västkusten som väldigt många nämner just det här programmet.
Ice Cube såklart. Yes. Death Certificate. Ja, det var den första skivan jag köpte själv på... vad hette det? Ritz i Stenungsund var det. Tror den kostade 110 kronor. Det var något sånt där. Samlat ihop pengarna själv. Blott 11 år gammal då. 91 när den kom. Och det var också en sån skiva som jag lyssnade på dag och natt ungefär. Älskade den. Och där växte väl också fram det där. Jag har alltid varit så här, skivor, lyssna från spår ett till sista spåret om man säger så. Men där växte det fram någon sån här... fan, jag måste trycka random, du vet. Jag måste ha shuffle på. Jag måste höra de här låtarna i olika ordningar för att få liksom en annan bild av helheten i skivan, om man säger så. Och där liksom, det har varit många random-spelningar på den skivan faktiskt. Fruktansvärt bra skiva.
Ja, vad är det som är bra med den då? Vad är det som gör att den är liksom, håller den idag?
Ja, den håller fruktansvärt bra. Alltså Ice Cube, jag har lyssnat mycket på typ Bird in the Hand. Det senaste, men det var något år sedan eller några år sedan. Och magisk, det är bara magisk skiva liksom. Jag kan liksom inte ändå, för när jag lyssnar på den som mest så kan jag kan ändå inte liksom, fan, jag fattar ju inga texter, jag fattar ju inget. Det var ju bara hela känslan, det var där jag förstod att det var en människa som var jävligt arg på allt och alla. Och,
Och det där är ju väldigt vanligt liksom, så där var det ju för mig också, för väldigt många andra. Att man fick gå på känslan, man hade ingen aning om vad som sades i låtarna.
Ja. Nej, men det var så. Det, alltså jag vet inte, jag, jag har alltid varit dålig på att lyssna på texter, och det kom väl från det från början, eller vad ska man säga. Jag har varit mer, jag är mer en sån beats än, inte beats heller, flow av vissa textfragment så här, men även lärt mig texter utan till såklart. Men
det har vuxit bort mer och mer med åren, man.
Hur menar du då? Eller?
Att du inte lyssnar på texter?
Nej, det har väl snarare vuxit till mig, eller jag har börjat lyssna mer på texter. Alltså just rapplåtar och sådär, men jag vet inte. Det är svårt att...
Ja. Men den tredje skivan du har valt är ju lite senare framåt.
Ja, 98 tror jag den kommer ifrån. Hieroglyphics Third Eye Vision. Och det vet jag inte vad det har att göra med. Alltså det var under hela högstadiet så... gick jag runt i baggy pants och hade Walkman-hörlurar i öronen och längtade till varje söndagkväll när jag kunde lyssna på Soul med Mats Nileskär och höra honom berätta om liksom vad som hände på andra sidan Atlanten, om man säger så. Alltså det fanns, internet fanns ju inte. Jo.
Jag tror att det kom då, för att jag kommer ihåg att jag laddade ner Hieroglyphics 7 på modem.
Oh.
Via någon sån här rap, vad kan det heta? Rap.
Ingen aning.
Rapplanet.com eller något sånt där, någon liknande sida.
Och jag tyckte det var real audioformat.
Ja, men vad kan det ha varit liksom? Vad är hälften av 96? Eller fanns det
28,8 fanns det, eller 48,
ja, men KP, alltså på filerna tänker jag.
Aha,
på MP3-erna.
Aha,
alltså, innan liksom, det var ju inte 128 liksom,
nej,
det var för bra.
Ja, men,
för jag kommer ihåg det här, you never know.
It's like that.
Hieroglyphics, yeah.
It's not a wrong thing to be addicted to the microphone like a heroin fiend. Ja, det är en rad som jag, den skrev jag till dig förut också. Den är ju så fantastisk, alltså, jag vet inte. Början låt med något sånt, en posse cut med en sån rad, blir så här. Det är nice. Men jag kommer ihåg, det vill jag säga också, jag kommer ihåg Mats Nileskär då, att han, alltså det här var ju redan, vi snackar 93-94 ungefär, och han började liksom, han pratade mycket om Hieroglyphics, han pratade mycket om Del, The Funky Homo Sapien bland annat, och där gick jag på måndagar och bara njöt, och så hörde man liksom de här Hieroglyphics-låtarna till exempel. Och
Del hade ju liksom en förmåga nästan där att slå igenom ett tag. Han hade ju sin hitsingel Mr. Dublin, ja. Och den var ju liksom en radiohit. Och liksom
ja, ja det var en superhit alltså. Den var ju hur stor som helst.
Men sen så liksom...
Klingade väl av där lite. Och sen fick ju väl inte han sin storhet förrän Deltron-skivan kom ut egentligen. Alltså sin storhet, han har alltid varit stor för mig. Men alltså...
Ja, fast ändå Deltron-skivan är ju ändå underground-klassiker bara. Det är ju inte...
Nej, det är ni.
Då är jag ju snarare känd för sina samarbeten med Gorillaz. Eller som hjälper med Gorillaz liksom.
Ja, det är sant. Det är väldigt sant faktiskt. Men den är ändå, alltså, Deltron-skivan är ju, ja, den är grym.
Men då var det i alla fall en liksom jätteöstkustskiva, Run DMC, och så två västkuster då med Ice Cube och Hieroglyphics.
Ja.
Men du har jobbat båda kusterna så, eller?
Det har jag gjort, absolut. Det är självklart.
För en bubblare du hade var Kom från Söder av de här skivorna som du skulle välja ut. Så du inte fick vara med i en skiva med Outkast till exempel.
Ja, det är ju Aquemini. Alltså jag hade ju lika gärna kunnat välja 80 Aliens där eller Sudden Playlist i Cadillac Funk Music så sett. Men jag vet inte, Aquemini har en helhet som många skivor saknar idag. Som är liksom, eller de har, jag vet inte, jag beskrev det en gång. Alltså om man lyssnar på Sudden Playlist så har de en eller två låtar som låter som 80 Aliens-skivan. Är du med på vad jag menar? Och sen så har de ett speciellt flow, en speciell stil på den skivan. Och där så går de över på någonstans på någon låt och skruva lite på alltså Aquemini-soundet redan där. Och sen på Aquemini på The Art of Storytelling Part 2 eller 1. Vilken är det? Nej, men där skruvar de lite på känslan som är på nästa skiva med Bombs Over Baghdad liksom. Alltså de var hela tiden före sig själva på något sätt. Med rimteknik, med alltså beats, med allting då. De
liksom har nästan liksom gissat fram
nästa sitt skiva, nästa liksom. Sound genom att känna på det på den skivan de är på nu, om man säger så. Tyvärr har jag tappat Outkast, så jag kan inte säga vad de gör idag, men lite dålig på det.
Ja, de är långt fram, de är 3-4 skivor fram.
Nej, men jag tror de, Jag fick i alla fall, eller jag har fått den känslan i alla fall.
Men då i alla fall, du satt och lyssnade på det här i Stenungsund,
ja,
på den här tiden. Hur såg hiphopen ut där när du gick i skolan och sådär? Hur var hiphopscenen i Bohuslän på västkusten?
Oj, vi hade ju nog, den var ganska pretty much. Alltså, ser man på högstadiet så var den ju ganska icke-existerande sådär. Men det fanns en grupp i Stenungsund, en fantastisk grupp där de rappade. Och då var det ju bland annat min goda vän Daniel Farkas och Johan Reinhold, Form One och Nephilim. Och även en gammal basketkompis som heter Shahab. Men det här var ju inte först förrän, alltså vi snackar 96 eller jag vet inte riktigt. Det var 95-96, ja. De hade ett lite, vad fasen var det för, jag vet inte. Det var ett band de hade där, de rappade i alla fall. Prune Juice.
Och det, vad betyder det?
Vad betyder det? Prune är väl P-R-U-N-E. De var med på TV Fyrstad som var en sån lokal tv-kanal av TV4 i norra Bohuslän då, som vi kallar det. Men jag kommer inte ihåg, för programledaren, han sa inte Prune Juice utan han sa något annat i alla fall. Det var väldigt roligt. Men jag tror de vann så här Rock of Bohuslän, eller de var med och tävlade där också. Såna här tävlingar man har, musiktävlingar man har i norra Bohuslän. Nej, de var inte så jord där, men sen så blev det så att Johan Reinhold och Form One och Nephilim, Daniel Farkas började rappa, och jag tror Shahab var med där också. Jag kommer inte ihåg vad Shahab kallade sig. Då blev de Autobots. Jag tror det var redan då. Han började, jag fick tag på någon låt de hade gjort, och blev bara så här, shit, det måste ha varit 97, det var runt 96-97, för att jag kommer ihåg att soundet var så jävla Company Flow liksom. Jag var helt mindblown, kan man rappa så fett typ?
Och det var det, och då hade du liksom aldrig haft någon tanke av att rappa då?
Jo, tanken hade nog slagit mig, men det hade aldrig blivit någon realitet av det, eller det hade aldrig blivit så här, jag kan nog inte göra det där.
Men du umgicks med de här då?
Nej, det gjorde jag inte heller direkt. Jo, Farkas umgicks jag en del med, men inte med Johan. Shahab spelar ju basket med, så han umgicks jag med också så sett.
Men du umgicks med folk som lyssnade på hiphop, eller?
Ja, någorlunda, måste jag väl säga. Jag vet inte, det är jättesvårt att säga också faktiskt. Men på något sätt så har jag väl varit den där som har pushat musik på människor. Alltså, kom jag till en fest så hade jag med mig en skiva, och så slängde jag i den i CD-spelaren och så tvingade jag på människor. Jag kommer ihåg jag hade så här, jag tvingade folk att lyssna på Black Sheep i sexan liksom, på roliga timmen, och typ säga vad de tyckte om den här låten. Alltså det var så här, gissa låten, och det var bara jag som kunde den. Alltså du vet, det var sån här.
Det har inte hänt så mycket senaste 20 åren. Det var det första du gjorde när du kom in här, bara sätt på den här låten YouTube.
Men det har alltid varit det där också, att jag har alltid varit så jävla ensam i, fan vad sorgligt det låter, men jag har varit ensam i det jag har älskat så jävla mycket. Därför har man försökt att dra med andra, och jag har fått väldigt många av att hålla sig kvar vid det också, om man säger så.
Men det där tror jag är liksom en ganska hög igenkänningsfaktor, att man just känner sig ganska ensam i sin subkult. Och att där liksom...
Absolut, och absolut i tonåren också. Alltså i den åldern så är man ju... Det var nog bara jag mot världen, tror jag. Mina baggy pants och mina hörlurar, och så gick jag runt och digga.
Och i ditt fall så kom ju en räddning, en innovation i slutet av 90-talet, eller hur?
Internet.
Exakt.
Ja, lite så faktiskt. Det var ett breakthrough. Jävlar vad jag surfat upp mycket pengar för mina föräldrar. Fruktansvärt mycket. Jag beklagar mamma och pappa.
Ja, hur gick det till när du, för du hittar ut på forumen och börjar snacka med folk om hiphop?
Ja, men det var väl så att man började söka sig till, alltså först det där att kunna rappa med. Det var väl det som var så här, oj shit, jag kan ju liksom, och det var ju något jag gillade innan såklart också. Konvoluten på CD-skivorna och kunna rappa med, det var bästa som fanns. Men även, alltså kunna hitta till OHHLA.com, Original Hip Hop Lyrics Archive.com. Och jag tror det är en del folk där ute som har gjort exakt samma sak. Alltså.
Mamma skrev ut texter åt mig på sitt jobb och tog med sig hem så här, hela Puff Daddy-plattan, typ hela Biggie-plattan, vet, allt.
Den hade jag också, så jävla bra. Alltså det, ja, men du vet, texter som inte fanns i konvolutet, jag var tvungen att ha dem liksom.
Alltså jag har alltså en hyllmeter med pärmar hemma hos morsan.
Det är så det ska vara. Ja, men jag hittade liksom där, och därigenom så vet jag inte riktigt hur jag hamnade på just så här hiphopforum, eller vad ska man säga. Det kan jag inte riktigt svara på. Det var väl av en ren slump som jag fasen var det? Jag hittade till en sida som hette Mental Meltdown, hette den sidan. Och där vet jag faktiskt att typ Casualty hängde en gång i tiden och lärde känna Sankofa och John Doe och Spontaneous och de här gubbarna liksom.
Det var på Mental Meltdown.
Ja, och jag för mig Mental Meltdown hade någon översida också, men jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette nu. Men det var så här, man hängde på vissa sidor och sen så var det liksom okej, vi går och gör en takeover på MrBlunts.com, och så gick alla dit och dissade dem typ med text så här, och så blev det, ja, det var, ja, jag vet inte, väldigt flummigt i alla fall.
Och där liksom satt du då liksom i ditt pojkrum och lyssnade på hiphop och modemade ut det helt enkelt.
Jag modemade ut det så jävla fett så att jag hade kopplat datorn till en stereo också. På den här Mental Meltdown-skivan hittade jag ju typ Master of Universe första skiva tror jag det var, och även sololåtar med Orko bland annat, och även låta någon låt så här med Spontaneous som jag blev så här, shit, hur kan man rappa så här? Det var ju skitfett, du vet. Satte på rekord på kassettbandspelaren och körde real streamad real audio liksom över till kassettbandet.
Fan vad fett. Masters of Universe tapet har man ju liksom. Det är, ja, men riktigt det är smutsigt.
Ja, det är sjukt smutsigt och sjukt jävla fett alltså. Det var väl också det som var bland mina första kontakter med just det där underground soundet om man säger så. Typ alltså, ja, Company Flow aktigt fast West Coast.
Precis. Ja. Yes. Har du någon minne av hur du kom över de där grejerna? Satt de på nätet och Orko och de här snubbarna?
Nej, men de sålde sin musik genom den här sidan och hade streamade filer liksom, där man kunde lyssna på det i sin helhet nästan. Då. Det är så att jag bootläggade till mina band och det var sån jävla kasskvalitet. Så man hörde något skrammel och så hörde man lite rap typ. Alltså, ja, det gick väldigt fort och var jävligt fett. Jag fastnade för det liksom.
Det var lite som så här, vad ska man säga, 8 bitar tv-spel. Man fick liksom lära sig hur grafiken såg ut så man kunde urskilja olika pixlar.
Hur man skulle hoppa.
För när man spelar det idag så förstår man inte ens hur man kan, man ser inte skillnad på gubban och bakgrunden knappt.
Nej, det, ja men ungefär något i den.
Och liksom lyssnar man på riktigt mycket så här dåliga inspelningar av ljud, ja, så lär man sig urskilja och plocka ut det liksom rena, ja, som ändå finns där.
Ja, men det var lite så alltså. Det var, och där fick jag även, alltså det var väl ganska tidigt, alltså jag fick den här fascinationen för freestyles, alltså radio freestyles eller liknande, alltså, ja, fast det var äkta saker egentligen.
I alla fall så liksom 97 så började du öva in egna raptext eller någonting där.
Ja, men då började man så här fulskriva lite, ja. Hej, jag heter Olof. Nej, men alltså, det var mestadels på engelska. Var det 97? Det måste ändå börja tidigare. Men jag tänker att det var nog 97 kanske. Ja, 97 var nog året. Jag liksom gick loss totalt egentligen.
Och hur skrev du då? Liksom? Vad hade du för typ av tankar då? Det var ju liksom 16 år sedan. Men...
ja, nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Det var nog bara att jag satte mig ner och skrev. Någonting som rimma. Och det gör jag fortfarande. Jag bara skrev någonting.
Men där någonstans, och gör också ut en resa till USA, utbytesstudent, eller?
Ja, det var 98 som jag stack iväg då, eller blev... ja, jag fick tillfälle att åka liksom. Mina föräldrar släppte iväg mig, helt fantastiskt. Ett år i USA, ja. Och målet där var väl att spela basket och bli bättre på det, för att vi hade ett väldigt bra lag. Vi hade ett lag hemma. Vi var bra, vi var up and coming då, om man säger så. Men målet var väldigt mycket att bli bättre på att spela basket. Och lära mig språket såklart. Det var en av sakerna.
Hade du ambitioner med basketen eller alltså bli något proffs? Något
inget sånt där. Utan inte mer än att jag tyckte att det var jävligt roligt att spela basket och levde för det just då. Liksom. Men det var något annat som tog över. Eller ja, jag tog över. Jag gjorde det inte. Det var inte så att jag slutade spela basket där, utan jag tyckte det var jävligt kul att skriva texter. Typ.
Jag tror du skulle säga att jag upptäckte kvinnor och alkohol.
Nej, absolut inte. Jag levde ett nyktert år i USA. Helt nyktert. Bodde med min härliga mormonfamilj och...
Var bodde du någonstans?
Jag bodde i Idaho, mitt ute i öknen i Klippiga bergen, en och en halv timme från närmaste stora stad med 40 000 invånare, i en stad med 1500 invånare som heter Arco. I Arco så fanns det ingenting.
Så jag var som hemma fast borta.
Ja, men det var det. Och det var ju också en sån grej, för jag var ju sjukt dålig på att hålla kontakten med vänner och familj och släkt och eller jag liksom, ja, jag var där och det var så här: Olof, kan du inte berätta vad du har gjort? Och jag var så här: ja, jag gick till skolan och kom hem ungefär. Alltså det hände inget spektakulärt mer än att okej, man kanske levde någon form av amerikansk livsstil när man på helgen liksom packade sin fanny pack full med ammunition och åkte ut och ställde sig på en åker och sköt med vapen liksom. Det var typ det. Jag har bastat så jävla många gats så att det skjutit pumphagel och banana clips och allting, du vet.
Alltså, med death certificate eller ja, lethal injection.
Precis, precis alltså.
Jaha, okej, okay, så det var liksom ingen levande hiphopkultur där?
Nej, verkligen inte, utan det var svenniga USA, om man säger så. Alltså det var, ja, det fanns ju inget annat än fan Johnny Cash och Shania Twain. Det var liksom. Nej, men jag köpte en del skivor där, och där lyssnade jag bland annat på KMNR-skivan mycket, och köpte Southern Playlist, i Cadillac Funky Music, och lyssnade sjukt mycket på Eminems första platta där, Slim Shady LP. Mina värdföräldrar tyckte väl inte jag var klok egentligen. Och det var ju det där också, att jag kanske inte lyssnade så mycket på texterna, men jag tyckte det var jävligt fett. Och sen att sitta och lyssna på Eminem på extra volym i mitt pojkrum jag hade där, jag vet inte om det uppskattades i mormonfamiljen eller om... Ja.
De sa till det, eller?
Nej, det gjorde de inte. De var fruktansvärt bra. De var väldigt, alltså, de var väldigt accepterande, om man säger så. De tyckte nog jag var lite udda. Mm. Jag tror de älskar mig.
Men där satt du då i alla fall i det där pojkrummet i USA och snackade med då, både svenskar och amerikaner på nätet? Och...
Jag hade ju ingen egen dator, så att jag satt uppe i köket vid datorn där och satt väldigt många timmar, och det blev ofta fight över datorn för att jag tog upp den. Jag hade ju liksom kontakt med den här världen på nätet som var mer intressant kanske än världen i just USA där jag var för tillfället. Eller du vet, man fick kontakt med jävligt mycket folk liksom.
Ja, för att jag vet att det var där jag upptäckte dig någonstans.
Ja.
Jag vet
ja.
Att du hade en hemsida.
Ja, det...
Så jag kan komma ihåg att den var grön och svart.
Ja,
kommer du ihåg det?
Ja, det stämmer bra. Det stämmer jävligt bra.
Du kommer ihåg den också?
Ja, alltså. Den kommer jag ihåg. Den gjorde jag i... Vi hade någon webbdesignkurs där faktiskt i skolan. Så med hjälp av min svenska kompis Henrik. Det glömde jag berätta också. Den här skolan där var... Eller den här staden, lilla staden jag bodde i. Hobbyn för... De inneboende i staden, det var att ta dit utbytesstudenter för att få nytt blod ungefär. Eller vad ska man säga, det var liksom... Ja, så det var jag och en svensk kille till, och så någon från Tyskland, någon från Holland, någon från... vad fan var hon? Brasilien och sådär. Så att det var... Men jag kommer ihåg Henrik som han hette, han hjälpte mig att göra den hemsidan.
Där man kunde lyssna på den första alster, va?
Ja, men det kanske det var, ja. Ja, det var nog. Det hade någonting att spela in, lite benefit style med deras... de hade någon sån här plastig mikrofon, du vet, så här, som ska stå på bordet kanske egentligen. Så var det nog. Men den gick sönder. Eller den ska hänga vid datormonitorns kant. Så här.
Men i alla fall 2000 då, så startar Backlash och de här och liksom svenska forumen där du började hänga också.
Jag vet inte, jag missade jävligt mycket i det året jag var borta faktiskt. Det var lite, det kan väl ha varit lite, inte avgörande ska jag inte säga, men jag missade ju till exempel Petters första skiva. Och kom hem till ett Sverige som, där alla liksom nynnade på, vad heter den? Jag brinner för det här permanent.
Ja, vinden har vänt,
ja, precis. Och var helt utanför det här, bara vad är det som har hänt egentligen? Alltså, helt plötsligt så lyssnade alla på svensk hiphop, och jag började väl i och för sig också, och mobbade barn till exempel. Jag missade hela liksom allt det som hände det året där, eller de åren, det var 98 till 99 typ, väldigt konstigt.
Då hade hiphop... helt plötsligt blivit folkligt nästan.
Nej, det hade det inte blivit. Men svensk hiphop hade ju fått en explosion. Liksom. Alltså, jag kan ju säga att man hade ju, det enda man hade hört, eller som jag hade hört som var svensk hiphop, det var Latin Kings. Liksom. Det var det man hade lyssnat på ungefär. Och just det.
Men amerikanskt hade du, eller så svenska som rappar på engelska hade du hört. Hade du lyssnat på så här Casualty och...
Casualty fanns inte för mig heller.
Liksom. Loop Troop och...
Nej, icke. Utan det var också, det hände jävligt mycket just det året. Och jag var frånvarande typ.
2000 började man kunna få bredband också.
Ja.
Då Bonet slog sig in på scenen.
Ja, var det de? Eller var det, ja, vad hette de? Alltså? Ja,
ISDN bara, ja, precis, bröt det igenom där 99,
ja,
tror jag.
Ja, men det var något sånt. Jag tror jag försökte köta mina föräldrar att vi skulle ha det. Men det är ADSL liksom. Fan. Men det gick inte.
Men i alla fall, du började ändå spela in och liksom började göra dig ett namn då. Liksom, och 2000 får du släppa din första låt, vad jag vet i alla fall, som finns på skiva.
Vilken är det?
Det är Jakten på underjorden 2, Textual Discourse.
Ja, men det är det nog, det kan nog stämma. Var det 2000? Herregud. Ja, ja, men det var, innan dess så hade jag väl liksom kommit hem då från USA och tyckte att jag behärskade språket väldigt bra och hade jag hittat någon jävla skitmikrofon hemma, så jag började väl leka lite liksom och testa på det och hade väl utvecklat min stil och skriva texter på väldigt mycket och mitt rimnörderi liksom. Och det blev väl, ja.
Jag minns att jag träffade dig då nämligen på ett födelsedagskalas.
Ja.
För att det är nämligen så att Olofs, ska vi se hur jag kan förklara det här, min mammas bästa killkompis son är din kusin.
Ja.
Ja, så vi har liksom träffats på ett släktkalas inom åren och jag har varit då som litet spädbarn ute på ditt land och så.
Ja,
där liksom.
Precis.
Så att det är så jag och Olof känner varandra.
Ja,
och, men just, jag vet att vid det här tillfället vid 2000, någonting sånt där, så upptäckte jag att du gillade hiphop också, vet jag.
Ja.
Det kanske inte var något stort för dig, men jag hade liksom aldrig så här träffat någon som hade liksom släppt någon låt på någon skiva, tror jag inte i alla fall liksom, eller någon som höll på med hiphop. Och då vet jag att du, precis som du pratar om här, att du kommer till fester och bara dödar stämningen. För de satt där och spelade gitarr, du vet, spelade Micke Wiehe och Björn Afzelius, det är en sån här musikaliska familj liksom, som gillar att sjunga. Och där kommer du med din Jakten på underorden volym 2, sätter på din textual discourse, du vet, och bara...
Your bliss act like a source, fumbling in darkness on track with no torch. My flow scorch, so sit back, relax on your sun porch. Stunt swords that don't know that I front sports. The blade dumb on my court, skulls get numb when I distort. Scums is trying to outrun me. Some rappers think they're so fat to be out dungy. Stunt with no agility, my waist are winning be slim. Lips be simply fragile when I'm moving is agile. Soothing is sad stars, my proving the outcome of my radical trials. Tactical tries turn to practical versatility. Words worth millions be worthless when they're not willing. Show hostility, whatever happened to prosperity, towards responsibility. This is the nonsense that thrills me lyrically and fills me spiritually. To keep my body takes to flex my flexibility. Reject sections of bad sectors to set course, set flows to inject with my force. It's out of hands like illegal demonstrations. So eat my lethal penetrations. You might see to my creations like extra visions that be flagrant. How much you ever try? You can never read my mission statements. Some MCs crave to be seen, but I'm the unseen. Some MCs take the scene. Slaves under an industry, some slaves till infinity. But who can go against the stream without any mimicry? The renegade without a blade, strapped to his saddle. Bless I use his rap as the only weapon in this never ending battle.
Dödar hela partiet.
Det kommer
liksom
inte jag ihåg alls.
Nej. Men så var det i alla fall. Och jag tyckte det var skitfett. Jag tror att du hade till och med gjort någon blandskiva till din kusin Per i födelsedagspresent. Och han hatar ju hiphop.
Ja, det är det värsta.
Jag kommer ihåg att vi hade någon diskussion om att hiphop, han tyckte inte hiphop var musik.
Nej, men det kan stämma. Intressant alltså. Men jag kommer ju ihåg, alltså, jag har ett vagt minne av det kalaset, men jag kommer inte ihåg att jag spelar någon musik där i alla fall. Fy fan vad pinsamt. Ja, så kan det gå.
Ja, men det där i alla fall, vad har du för minne av den? Att du, hur hamnade du på Jakten på underorden skivan där, tvåan?
Ja, ärligt talat så kommer jag inte riktigt ihåg, men man hängde ju på, var det Streetzone då? Man hängde väl på forumet där och la upp lite låtar, och jag kommer inte ihåg om jag blev kontaktad av Broadcast D eller vem det var nu, eller om det var genom Svensk Underjord då, eller hur det var.
Ja, det var ju Streetzone som släppte skivan.
Ja, det var Streetzone, ja, jag vet, men jag träffade väl någon kille, eller en kille från Karlstad var det som, eller träffa, ja, så kan man säga om nätet. Men jag skrev till en kille som hette, eller han skrev väl till mig sen, och han började göra beats till mig liksom, och det var helt fantastiskt. Och ur det här som han gav mig så föddes väl den låten, och jag skickade den till Broadcaster D.
Och där på den skivan då, vad ska man säga, finns ju också andra artister.
Ja.
Som är ganska intressanta i din, ur det historiska perspektivet som du, både du och jag befinner oss i.
Ja.
Du har De sex apornas armé.
Mm-hmm.
Där just Mofaka eller Ebola är med,
yes,
som
sir.
Du bildar crew med senare.
Amen.
Du har också till exempel Elemental Conex.
Mm-hmm.
Där Tom, bartenden på Nefertiti nu är det i Göteborg, var med och rappa.
Just.
Du har Pesci,
ja,
som du inte har gjort någon låt med, men nej, som du känner mycket väl.
Mm-hmm.
Du har The Narcissist,
mm-hmm,
som du bildar ett crew med.
Amen.
Tillsammans med Buck,
yes,
som heter Noah's Ark.
Ja.
Som vi ska prata om. Du har också konkret konspiration där Carlito från Redline är med, om du känner till honom.
Ja, dåligt. Ja,
Frispråkan, ja. Som är och slagerfestivalar där, ja. Här om året. Du har också Wisecrackers, där du har Berang Miri, han som flyttade Tintin-böckerna nere i Malmö. Mm-hmm. Som är med i Wisecrackers. Du har Seafobia med Chrome som ska battla Disaster här nu.
Ja, jajamän.
Yes. Du har Svenska Akademin, Efterblivna, där Mofak och Fronda är med. Du har Nimo som har slått igenom med Nack nu, ja. Till exempel. Du har Verbal and Vincent, ja. Med Vincent Pontare då, ja. Som arbetar med Form One, det är från Stenungsund.
Det var bra.
Och du har PS, The Margin of Error, den gamla, ja, sköna liran Racklas. Ja. Bland annat har vi de här. Så att du, vilket gäng du hänger med 2000 inte, på en platta. Har du suttit hemma och reflekterat över detta?
Nej, saken var att jag slarvade bort den skivan ganska snabbt och fick aldrig tag på någon ny. Så att jag fick liksom inte... Den har inte levt kvar hos mig, skivan, om man säger så. Men jag kommer ihåg, såklart. Jag kommer ihåg att Pesci var med. Jag kommer ihåg att Efterblivna och D6A var med och... Liksom, ja. Men herregud, när du droppar det så är det ju fantastiskt.
Eller hur? Ja, men det är så här kul gäng.
Ja, verkligen alltså.
Men att det är ändå flera av de här medlemmarna som är med på den här skivan som du jobbar med senare.
Ja.
Men
ja.
Då i alla fall, om vi ska ta Noah's Ark.
Ja, just
vad,
det.
Vad kan du berätta om det?
Ja, det var väl att jag hängde på undergroundhiphop.com, tror jag, och skrev texter. Plötsligt så dyker det upp en trevlig svensk kille vid namn, vad kallar han sig då? Herregud. Det var i alla fall Buck. Det var Thomas från The Narcs, eller ja, Buck som vi känner honom som. Även just det, David Hasselhoff är han ju känd som idag. Och snubben som heter Arpi Non, som folk kanske känner igen idag som Ivar Arpi. Och
Agnes Arpis,
storebror, yes sir. Och herregud. Och
som skriver för GP då, bland annat om svensk, eller om hiphop och svart musik mycket.
Stämmer bra.
Håkan Hellström också, såklart.
Ja, och gör många recensioner där. Och ja, just det, och Ivar är väl, han är väl ledarskribent idag på diverse sidor. Jag vet inte riktigt om det är DN eller ja. Och sen så var det ju även E-Bomb och en kille till från Skåne, Prophetic Disciple eller något sånt där heter han. Vi startade ett crew där, textskriva crew. Så jävla mäktigt. Nej, vänta nu. Vi kallade oss för Poetic Disciples, tror jag, till en början. Och sen så blev det Noah's Ark då. Och då i Noah's Ark så var det väl egentligen jag och så den här killen som inte kommer på vad han heter från Skåne nu. Ivar var ju inte med heller på det för mig. Men Iban och Buck var med då. Och skrev texter tillsammans och bestämde oss faktiskt att spela in en låt. Ja.
Var det Headlines då som blev
låten? Nej, utan det var den första låten. Vad hette den? Hette den Noah's Ark? Låten till och med, tror jag.
Är det den när ni sjunger i refrängen om var ni kommer ifrån?
Mm, kan det vara, ja.
Den Bliss, I heard you were from Gothenburg. Ah, yeah.
Stämmer bra.
I came to visit you.
Ja, stämmer asbra, det är den, ja. Your style's where you from? Stockholm, and you? I kid, I'm about to say Stockholm too. And Bliss, I heard you were from Gothenburg. Word kid, but now I'm paying a visit, you heard? We keep the flow on point with the drums beating. This evening, we're placing, repping Noah's Ark from Sweden. With sickness and quickness, we earn the props. Now the cold is stopped, so return to top. Your style's where you from? Stockholm, and you? I kid, I'm about to say Stockholm too. And Bliss, I heard you were from Gothenburg. Word kid, but now I'm paying a visit, you heard? We keep the flow on point with the drums beating. This evening we're blazing, ripping Noah's Ark from Sweden. With sickness and quickness, we earn the props. Now the cold is stopped, so return to top. Nah, it's enough, 'cause it's already splendid. And now it's time to end it. End it. Skitbra, alltså åkte upp till Stockholm och träffade Buck, världens gladaste, snällaste, trevligaste snubbe.
Riktigt hungrig graffitimålare på den tiden också.
Ja, verkligen alltså. Han har alltid varit K-Lan Connection, big ups. Alltid varit före sin tid också. Jag kommer ihåg han gjorde riktigt feta grejer liksom, som var väldigt imponerande street art-mässigt också på den tiden, om man säger så. Och träffade en jätteblyg Esteban Ibamb som var han sa knappt något under hela helgen jag var där, men ändå soft. Och så kommer jag ihåg den här skånska killen, jag för mig han var med också, men han klarade inte riktigt att spela in med oss, för han blev så jävla nervös att han typ höll på att spy i mickbåset och sådär, han pallade inte riktigt. Ja. Och så var det Moonshine som producerade och vi hängde i Indebeto-studion och nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men det är ju Han har väl gjort musik eller ja, trasan och bananerskivor hängde på väggarna, så här guldplattor, och även spelat in mycket med Anders Lundin till barnprogram och sådär. Fruktansvärt crisp ljud i den studion, och Moonshine satt där, Robban satt och styrde över spakarna, och det var fett.
Grymt. Så ja. där fick du liksom spela in för första gången i en riktig studio, så att säga.
Ja, men det var det nog faktiskt. Jag fick känna på det där livet. Nej, men det var jävligt intressant. Det var fruktansvärt kul att hänga med Thomas och Esteban och Robban.
Och det här var runt 2000 då?
Ja.
Men just det här med textskrivar-crew känns ju väldigt avlägset idag om man jämför med, om man pratar liksom med 15-åringar idag och sådär.
Ja.
Kanske. Men det var ju liksom... Det var ju en realitet och liksom, det var det som gällde. Liksom.
Men det var väl också så att folk hade inte upptäckt hur enkelt det var att spela in musik, om man säger så. Alltså, nu sitter vi här med två mikrofoner och kopplat till ett ljudkort, nemas problemas. Men på den tiden så var det lite som att det var svårt att få tag på det. Och det gick inte att få så schysst sound. Liksom. Men det ville man, så kunde man väl i och för sig.
Men datorerna var ju inte så snabba. Liksom. Nu har jag en Mac som med fläskigt RAM inne. Liksom,
ja. Men Cool Edit har alltid varit snällt på dåliga datorer, om man säger så faktiskt. Det får vi tacka Peter Kvistgård. Eller hur?
Peter Kvistgård. Yeah, min bästa vän i många år.
Jag alltid, man ser på nätet så här, är det någon som har så här en crack till Cool Edit? Alla bara, men var Peter Kvistgård för fan? Liksom. Nej, men då, det var ju textcruise liksom, för att man hade mycket fritid och man kunde skriva texter, och det var ju största hobbyn just då. Det var det man gjorde.
Och då hittade du ännu ett till crew som heter Suttenörbröderna då?
Bara Suttenörerna var det.
Suttenörerna då, som är ett gammalt ord för hallig då?
Ja, jajamän.
Svenskt ord.
Svenskt ord, yes. Och vi, det var ju på WoW tror jag mest, eller om det var svensk underjord. Vi skrev texter tillsammans, och ett gäng sköna, glada killar som gillade att skriva om våld. Det var väl det mest handlade om, våld och sjuka saker typ. Och vi bestämde oss även för att träffas en gång och hängde faktiskt i en riktigt pissig studio som Viva hade hookat upp i Kungsbacka, och hängde där allihopa och spelade in en låt och festade hemma hos Kalle och hade en trevlig kväll.
Ja, och vilka var med i Suttenörerna då?
I Suttenörerna var det var Talrik, han var ju farsan om man säger så, han var the granddaddy, eller vad fan ska man säga, bordellpappan.
Men det var liksom lite projektlätt nästan då?
Nej, det var det inte. Det var inte så seriöst. Men så hade vi Kalle då, Surviva the Survivor, som styrde upp lite. Vi hade Kärno, kommer inte ihåg vad han kallade. Det var Cementer eller Sealot, men jag kommer inte ihåg vad han kallade sig just då. Vi hade Mad P. Vi hade...
Mad P som kanske är mest känd för den här, sitt gästspel på den här
Snoka-fasi-låten.
Där. Stämmer han, bra. Rimmar Lamborang på Orangutang, va?
Är det den låten? Ja, ja.
Där Pure P öppnar
just det,
låten.
Just det. Jo, så fanns det ju även Edge då från Skåne. Och det fanns... helt plötsligt så dök det upp en kille där som heter Mofacka också, som skrev texter på internet. Så här. Och det tyckte vi var jätteintressant. Ja, vi träffades och spelade in musiken helg. Och det här var då snörfulla.
Ja, och det här var 2000-2001 då kanske.
Ja, något sånt.
För det var ju liksom året efter där, i alla fall 2001, då släppte ju D6AA sitt negativa apor-tape där då liksom.
Ja.
Och blev en underground-hit för alla 15-åringar som satt framför en dator liksom. Alltså de inspelade då alltså 2001, så då förstår man att det här våldsironi-grejen var stor.
Ja, fruktansvärt stor. Det var ju det som var på tapeten då, om man säger så. Mm. Det finns allt
gammalt. Ja, och du var ute och battlade en hel del där på nätet.
Jag tyckte aldrig det var så kul att battla typ. Jag kände mig aldrig som en sån battle-snubbe. Jag ville nog mest bara skriva bra grejer. Det var nog mest mina intentioner.
Här liksom, det hände mycket här 2000, 2001, 2002.
Väldigt mycket.
Två. Ja. För då har du då dels Noah's Ark, du hänger med Suttenörerna. Du var med på en låt i alla fall, på jakten på underjorden. Men sen så bildade du 2002 ett till crew.
Yes.
Som kallar det för Purple Orphans.
Ja, stämmer bra.
I will bring you flowers in the morning, wild roses as the sun begins to shine, sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind.
Yo, Bless the artist that marches with partially sparkling markers in darkness. See me spark this for every bloody carcass, saying we're all stalkers. Praying to call talkers, my name's oddities like we're locking hallmarks. Stalling up on charts to let it be brawling with small darts. Thirsting to be burst in rhymes, always first in when emerging at times. Court delivery, court courses for corpses to unfortunately be coarse and remorseless. I'm everlasting, forever blasting. You're never passing my seven clever smash and bliss burn batches. A body casket to shit's pathless to turn to ashes. Also display clauses to prove that best make pauses. Showing my flosses. Abuse with pistols, cruise missiles when your troops disses. Loose your witness. Chopping you up to bruise dishes. My crew's vicious. Loose your bitches. No excuses, sickness. Bliss is super with quickness. This is mucus and sick piss. Quick quest, I'm rich with quickening trick tests. You want me to manhandle mandibles or cannibal freshmen? Now sample the last question to try for the lesser blessed men. So now I'm smashing the trash bash men. Last of the class, I'm with action. A flash splash and dash fraction. The rash of rash fractions. The crew be purple orphans. Well, I'm orphan. Torture but fortune.
Och det var väl också, eller vi träffade, eller jag började prata mycket med Aegis över nätet. Och Aegis och sci-fi mestadels.
Och vilka är det för de som inte känner till dem?
Micke och Per. Stockholmsnubbar. Alltså Aegis har jag släppt legendariska grejer själv. Message Mosaic som jag släppte på kassett, va? Från början. Stämmer det?
Precis.
Och Per har ju även gjort egna grejer tillsammans med Hands, Sci-Fi och Hands. Och Sci-Fi har även gjort grejer tillsammans med Aegis då under namnet Ability Incarnate.
Och de kallas för God's Army där också ett
just
tag.
Just det, det stämmer bra.
Och han har även släppt en 12 tillsammans med Rusty James då.
Aegis. Yes.
Med din granne ute på Flatan på västkusten då, Rusty.
Helt otroligt.
Ja. Och det var liksom inte du som hookade upp dem, utan det var bara, det hände.
Ja, det Linus fastnade, Rusty James fastnade för Aegis. Han hade någon låt, om det var på svensk underjord, tror jag. På demoscenen där kan det ha varit. Och ja, Linus fastnade för honom. Och det var väl även, jag tror, Form One fastnade mycket för Aegis också. Och ville nog leda honom rätt, eller vad ska man säga. Det var mycket kontakt därigenom också, tror jag.
Ja, men det skapade i alla fall då över nätet. Började snacka då.
Ja.
Och bildade Purple Orphans. Yes. Som släppte WoW's första netplay då.
Ja, fast först var jag ju tillsammans med Ability Incarnate där ganska tidigt. Eller ganska tidigt. Nu kan jag inte...
Ja, men det är ju där 01 också någonstans. 02.
Ja, det är det. Ja. Var uppe hos Aegis och vi var nog hemma hos Frequence där, tror jag, och spela in en låt. Vad heter den nu? Celestial...
Ja, Extra Celestial.
Extra Celestial stämmer bra. Och jag kommer ihåg att där var jag så här att jag tyckte fan vilka jävla feta snubbar, alltså, eller du vet, det är så här, de här vill jag göra grejer med. Och var, kom ensam liksom åkandes tåg från, om det var från Göteborg, och bara fan, jag måste ha bärs. köpte ett sexpack, och Micke och de drack ju inte så mycket, så att drack, nu låter det som att jag söp ner mig själv.
Men du var ändå 21 år.
Ja, här. Jag ville lätta på stämningen lite, så jag drack några folköl, och sen så plötsligt skulle jag ställa mig framför mikrofonen där, jag tror jag hade så här pinsamma, skrev en text då som jag alltid gör på 5 minuter, och hade så här pinsamma 72 tagningar på en vers liksom, och bara slöddra med orden, eller alltså det ingenting kom ut rätt, men till slut så blev det en ganska schysst vers av henne. Yeah, brainwaves scraped against lame both ways, then back for me to speak the divine with ability incarnate on a streak on track, you see the peak, feed the weak with leftovers from a cranial matter if it pleases, sustaining ourselves when we shattered on pieces, feeling nothing but entertain when it splatters, so beat this uniqueness when we're treating hell-dwelling creatures with our oratorical speeches, let the oracle speak less for the features of the future to defeat all this weakness, we're leaking treasures for treats and hide the real pleasures out of reach, our oddities are seeking fortune, might get the ill ones to bleach, it's only sense that you preach, we're nothing but broken winds and streaks, get broken wings and cheeks, hoping to cope with this kings of speech, we bring sci-fi, Aegis and bliss act, no strings attached, only independent rich raps, we're the defenders that flip tracks, waking sleepers like bitch slaps, and slow this down since we come to an ending at this point, hold bliss down, don't let him lose or we will start running this joint.
Vilka var ni i Purple Orphans?
Purple Orphans var jag, Silat, Mufaka, Aegis, Sci-Fi. Och vi hade bara med Sci-Fi på en låt. Det var väldigt tråkigt för vi ville ha med honom mer. Men det blev aldrig så. Det är skittråkigt. Men jag, Micke och Kärn och Silat och Mufaka, we hit it off om man säger så. Vi blev helt crazy.
Och det är liksom, alltså än idag, men jag kommer ihåg när man lyssnar på dem, man bara, är det här svenskt? Shit, vad fan är det här? här liksom.
Ja, ja men faktiskt. Vi var nog, det var nog, vi släppte nog en av de första Netplayen faktiskt som var, ja jag tror, eller ja, ganska tidigt Netplay. Som var en fullskiva om man säger så. Och det var det liksom, vi träffades, vi åkte upp till Stockholm och träffades och hängde och försökte göra musik liksom. Och vi träffades hemma hos Ebola en helg i Västerås. Där även Grioa hamnade med på två låtar faktiskt.
Just det, Mephisto som man kallar sig på engelska.
Precis, stämmer bra. Så de två låtarna var ju med på Purple Orphans Netplayen också då. Jävligt underbar snubbe alltså. Och vi gjorde jävligt roliga låtar liksom.
Och även Kenta Kuk hoppade på där då.
Ja just det var den, vad heter den? God?
Four Times God.
Four Times God. Och den låten är ju faktiskt producerad av Kapten Röd, Believe It or Not.
Frenemy som man kallar sig på den.
Frenemy, eller om det var Molligan till och med när han gjorde beats då. Så att, ja. Ett sånt drivit NetMC-beat på den låten. Det var fruktansvärt kul att spela in på faktiskt.
Men det, alltså man får liksom, jag vet, det är ju säkert många som lyssnar på det här som inte liksom känner till er.
Mm.
Men ändå liksom, måste man säga, ni var väldigt aktiva på nätet allihopa.
Ja.
Och ni producerade ändå liksom, även om det skulle etikeras, få en etikett som NetSys, så var det liksom, ni var ändå jävligt seriösa MCs och gjorde jävligt så här proffsiga saker helt utan, helt på egen hand liksom.
Ja, och herregud, vi var ju till och med, jag tror vi blev bokade och sådär, folk ville ha oss live, men det var ju såhär, vadå? Det kändes som att det var bara Ebola och Micke som hade gjort det, Kärno hade nog inga problem med det, men jag var lite såhär, all lite halvskraj just för uppträdande biten och alltid haft problem med att memorera mina texter och sådär, så att jag var väldigt så här, ja men hur fan ska man repa liksom, hur ska vi lösa det här typ, men ja, vi kunde kanske ha varit bättre på att spela live till exempel. Men det var så litet då också. Det var inte, även om vi fick ett stort genomslag, och jag tror det var, jag kan inte säga några siffror, men det var ganska mycket folk som laddade ner det netplayet bara på några dagar liksom.
Idag kanske ganska bortglömt, men det ligger fortfarande uppe för nedladdning på WoW, så
alltså,
det är bara att gå in och känna vibben här.
Tanka ner det. Och det var ju fruktansvärt kul att göra den, eller det netplayet, för att vi ska rappa om robotar, vi ska rappa om rymden, vi ska rappa om flummiga saker liksom.
Men vad var ni inspirerade av då? Har ni suttit och lyssnat på Company Flow och A$AP Rock hela dagen?
Nej, vi hade ingen inspiration, eller inte som jag kan inte säga direkt att jag hade någon inspiration, utan det var så här bara rymdrapp. Det är coolt. Och det var liksom bara, ja, vi gick loss. Det var väldigt roligt var det. Och det var lätt att skriva. Det var som att ibland var man över sitt eget huvud när man skrev. Liksom.
Men det känns som att du var ganska tidig med det här när det kommer till avancerad rimstruktur och sådär. Nästan i viss mån liksom rimma mer än ha innehåll så att säga.
Ja, ja.
Vilka skulle du säga var först med det i Sverige? Eller var fick du inspirationen från till att börja liksom rimma så pass mycket som du ändå gör?
Jag tror det var att jag lyssnade på typ så här Company Flow, liksom, LP.
Fast han rimmar ju inte så mycket.
Jag vet inte. Jag kan inte säga riktigt var inspirationen till det kom ifrån. Utan jag älskade rim och jag älskade att skriva rim. Och det blev så här, jag ville få in så mycket rim som möjligt på en rad. Liksom. Det tyckte jag var roligt. Om det inte rimmar så var det inte snyggt. Typ. Det skulle vara snyggt.
Men var de andra så också? Eller?
Det vet jag faktiskt inte. Det kan jag inte svara på. Eller när jag säger snyggt också. Det är lite kul för att jag som en gammal text-MC också, så baserar jag liksom, jag ser texten framför mig och liksom är så här, hur ser den här raden ut? Hur ser raden under ut? Kan du liksom strukturera upp så att du har exakt samma rim ovanför varandra i nästa rad eller ja, under nästa rad också. Alltså det var, jag har aldrig lärt mig liksom den grundläggande rim strukturen. Be mig räkna till 16 bars, det går inte, utan jag bara, jag matar på, du vet. Sån jävla dålig känsla har jag. Jag är bara liksom, jag kan skriva 16 rader, men jag kan inte säga om det är 16, liksom. Ja, är du med?
Ja, jo, jag fattar precis. Ja. Du är inte ADL på micken,
jag tänker. Nej, det är jag inte. Och jag har väl inte sånt crisp och soft flow som Rick Owen, liksom, utan jag dundrar på. Det har alltid varit min grej liksom.
Men då i alla fall så har ni Purple Orphans. Men det blir liksom ingenting mer av det hela.
Det dog väl ut lite skulle jag vilja säga. Eller ja, det gjorde ju typ det. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var som hände liksom. Men tanken var väl att vi skulle fortsätta göra musik sådär. Men det blev inte lika ofta och inte lika mycket liksom. Jag tror Micke bland annat tröttnade lite på det. Och Mufaka, han fick en battle rap karriär på rapmusic.com. kom och det var liksom, man grenade av sig lite. Men jag och Kärno försökte ju senare då göra musik.
Ja, också sådär. Och ni bildade också en grupp då?
Vi hade en grupp som heter Fantasies. Miracle maker, vocal algebra, an independence, the craft and balance, machine of all intentions, socket bypass and all caught between the tensions, touring talents into the vengeance made by engines, locate my flow rate as it rolls off the meters, I'm the soulmate locked on to all human leaders, together emerge into the feet of these deceivers, I speak for the motion regarding of all free words, I breathe 3/3 of logic, I spit battery acid, battle the bastards, which feel and blast the plastic, encourage fear from the first cradle to the last casket, and caution arrogance in their classic bad tricks of magic.
Och vem är då Arthur Crane eller Sealot då?
Kärno är en väldigt god vän från Hallonbergen.
Och det ska säga att det är inte Kärno då alltså som släppte musik i början av 90-talet, utan en annan Kärno.
Det är en annan Kärno där. Ja, en underbar snubbe från Hallonbergen. Kort och gott.
Hängt mycket med Snook.
Hängt mycket. Grabbarna. Bästa kompis med Kilen från Snook. Och bästa kompis med Mad P också då såklart. Och vi hade väldigt mycket gemensamt också så här i våra rimnörderi liksom. Så att vi hittade varandra där väldigt bra tror jag. Vi kompletterade varandra på ett jävligt fett sätt liksom.
Och han är en väldigt annorlunda röst när han rappar.
Ja, han är väldigt mörk. Och...
han är lite som A$AP Rock som förvandlas, ja. Som inte alls låter som han pratar. När han börjar rappa så
ja, lite
är det
så.
Lite gudaktigt
nästan. Ja,
om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag är med på vad du menar. Och där låg väl lite i inspirationen också, tror jag. Alltså A$AP Rizzo.
Mm. Men det räcker liksom inte med de crewen, utan det ska liksom starta ett annat crew som heter Cypher Hardware Crew.
Eller hur? Ja, men det stämmer bra. Var detta, men nu funderar jag på om det var efter eller innan.
Det var nog liksom parallellt.
Ja, det var det nog, ja. Och Cypher Hardware startades. Ages.
Jag har skrivit ner alla här.
Har du gjort det?
För säkerhets skull.
Ja.
Det är ju ganska många.
Ska jag gissa
nu? Jävla gäng. Nej, jag kan räkna. Ska jag räkna upp dem? Ja. Hammen, Ages, Sci-Fi, Mofaka, Sealot, Cade, Filthy, Zen, Control, Destructor, Frequence, Dragon Slayer, Shamrock, Furnace, Tamal och Nadasti.
Mm-hmm. Ja, men det stämmer nog ganska bra.
Ett jävla gäng
även,
alltså.
Även om,
var är brudarna undrar jag?
Ja, precis. Var är brudarna? Även om det var väldigt löst sammansatt det här. Det var ju många som inte ens gjorde något eller rörde vi varandra så sätt. Alltså. Men
det är ändå ett gäng med samma... Ni hade samma tankesätt då liksom. För Filthy jobbar ju med Ability Incarnate och proddade dem där liksom.
Ja.
Medan Tamal då, det är ju Hands nu. Ja. Som sen, ja, som hade ju Symbiote tillsammans med Ages.
Mm. Ja, ett jävla gäng.
Vid den här tiden, du tänker inte att du ska livnära dig på musiken riktigt?
Nej, det har aldrig varit målet heller. Utan det är bara enbart hobbyverksamhet liksom. Och sen kan man ju inte säga att man har haft målet att vara bättre än alla andra. För det har det väl alltid varit. Det ligger väl lite i hiphopens natur, eller rappens natur, att man ska outshine någon annan. Alltså, sätt mig på en låt med någon annan och jag försöker ju liksom vara 10 gånger bättre än den personen. Så är det.
Mm. Men då, vad gör du för att överleva här då, liksom vid sidan av rap? Vad är dina intressen utanför hiphopen?
Vilket år pratar vi?
Nu är vi liksom helt allmänt. Liksom. Vad är det, dina tankar? Liksom? Vad vill du göra med ditt liv?
Oj, plugga. Alltså, jag hade väl en period där jag inte visste vad jag skulle göra och började läsa till sjuksköterska liksom, i Skövde och skötte mina studier dåligt. Åkte ofta till Stockholm då och träffade Ages och gänget och Back och hängde i Stockholm väldigt mycket. Och sen när mitt år i Skövde var slut så flyttade jag till Oslo liksom. Och inemellan så hängde jag på Fat Milk typ.
Ja.
Liksom,
det var så det
livet såg ut.
Men i Oslo var det riktigt stökigt och bröligt, eller hur?
Nja, det var ju inget så, utan vi bodde ett glatt gäng på 8 personer i en 170 kvadratmeter stor lägenhet och hade roligt.
Typ. En gammal ambassad, va?
Nej, det var inte en ambassad, men den låg på samma gata som ambassaderna ligger i Oslo. Då. Vi hade roligt. Målet var väl att man skulle åka ut och resa, tjäna pengar och åka ut och resa, men jag trivdes jävligt bra i Oslo. Jag trivdes med folket där. Så att jag fastnade där.
Ölen var dyr, så det blev inga pengar sparade.
Ungefär så. Det var så. Det var ändå liksom, jag bodde där i 17 månader och det var fruktansvärt kul.
Men då i alla fall där så liksom fick du lite insikt i den hiphop-scenen där i Oslo då, eller?
Någorlunda. Alltså, kanske inte så bra som jag ville, men jag började hänga med ett gäng från Norrköping bland annat som hade bra pejl på dem, man säger så. De var polare med Gäster, och eller de hade bott tillsammans med Gäster och Don Martin, tror jag. Och därigenom så träffar man ju dem, och sen så senare så lärde jag känna The Darts, Tommy, min boy i Oslo, och ja, Blind Visionaries hette gruppen där. Used to feed me with food, now they feed me with weed street. Nah, neither were you. I'm speaking to dudes who like to serve a bitch slap, saying I got a record contract cause I got a rich stack. Shit says, motherfuckers, we're making ruckus. When all us, you fake fuckers, and all us, we ain't conquer you, Marcus. When it comes to women, everybody's desperate. I never go to bitches, I always get ahead of it. Bop, you get it? Nah, you can't receive confidence. Leave you without confidence, feed you with my prominence. Dominant shit, man, you run around, I'm stunning. What you see is what you get. I wonder how you run it, running things, man. You walk on if I catch you around, if I chase the rat with a sidecar. Ladies and gentlemen, 16 bars of death. Riktigt tunga. Men det var Defo som från Norrköping då, sen du bodde med det, eller
hängde? Ja, jag hängde med honom, och sen så var det en kille som hette Batte, och sedan så lärde jag känna Jont, en snubbe också då, som var från Norrköping.
Ah, okay.
Genom Ragnhild, en kompis.
Okay.
Så att det var ett litet klick där man hängde med, som diggade samma saker, om man säger så.
Men du har inga tips då, liksom, vad man ska hitta liksom feta motsvarigheter till Purple Orphans i Oslo då, underground MCs som är tunga?
Inte för tillfället, alltså, men det närmaste du kommer är ju, alltså, Blind Visionaries var ju grymma. Det var, och sen så hade jag även Tommy Orion, som är också en sån snubbe som har ett galet flow och är riktigt, ja, riktigt duktig. Och det var ju ett tag där också där jag postade låtar mycket på norska forum och sådär. När man var där uppe så ville man liksom så här försöka marknadsföra sig, eller jag vet inte. Det var något som hängde i hiphop.no.
Men sen flyttade du tillbaka till Göteborg då? Och vad var tanken då? Vad skulle du göra i Göteborg? För att gå på Fettmjölk?
Ja, då var det ju, jag började plugga till lärare. Kommer inte riktigt ihåg vilket år, var det 2005 eller 2004? Något sånt här. Flyttade hit, började plugga, och där dog väl lite musikskapandet. Så här. Gjorde väl lite grejer med Subgenius bland annat, och Hammin. Var det där ungefär? Ja,
ja, men det måste det vara. Eller till hans Child Storm skiva där då?
Ja.
2003 tror jag en gång.
Ja, då var det tidigare. Det är lätt då, när man inte har liksom stakat ut en tidslinje eller när saker hände sådär.
Men du gjorde i alla fall låten med Hammin där då, från Cypher Hardware.
Ja, men då måste det måste ha varit under tiden jag bodde i Oslo som gjorde den låten, eller de låtarna.
Och där gör jag i alla fall en intervju med dig, som jag tänkte vi skulle lyssna på lite.
Gör du det?
Eller du ska få höra presentationen av dig här från 2005. Gjorde
aha,
den här.
Aha.
Se om du, känner du igen det här, eller?
Ja, jag känner igen det.
Har du lyssnat på det här senare?
Nej, ja, jag lyssnade ju på det
innan
när det begav sig.
Olof Börjesson, tidigare känt som Blissack, går numera under namnet Blister Divine. Han har gjort sig ett namn över internet genom att sprida MP3-or, bland annat under kollektivnamnet Purple Orphans. Snart är det dags för första solosläppet, signerat ordvrängaren och rimstrukturerade Bliss. Skivan kommer vara mer personligare, utan att för det lämna frenetiskt rimspottande i skymundan. Bakom produktionerna till nya skivan står främst de två lokalt bosatta producenterna Enigmatical och Porter. Den poetiska skivtiteln Memoirs of an Enchanted Soul talar om ett mer personligt uttryck. Den har fortfarande inte släppts, men när den släpps kommer den låta ungefär så här.
Jag får rysningar av hur du läser innantill där, Pontus.
Men ändå, det var nästan 8 år sedan. Mina första stapplande steg på...
Det är mer, inom media.
Ja, ungefär. Nej, men inom radiosektionen. Ja, försöker skriva sådär liksom Mats Nileskärskt också.
Nej, underbart alltså. Ja, men det kommer jag ihåg. Vi satt på Mets där och du intervjuade mig.
Precis. Det var för 8 år sedan då skulle du släppa din skiva då.
Ja, men den var ju färdigställd liksom. Den fanns ju i sin helhet. Men ett problem var ju lite då att vi lyckades... Porter lyckades paja en hårddisk. Gamla klassiska Göteborgsdilemmat att en hårddisk pajar och allt material försvinner ungefär. Så att det enda jag hade var, och det som du hörde där innan, det var ju liksom råa beats som han inte kunde göra något med efteråt. Utan det var liksom ett beat. Här får du ett beat, en MP3-format liksom. Spela in på det.
Och det är ju producent som inte nöjer sig med den typen, utan han vill ju gärna snickra efteråt och bygga upp och lägga till ljud och liksom effekter och så.
Vi gjorde ju ett försök där också när jag skickade mina kapellor till honom, men det blev liksom aldrig, det blev inte så top notch, för att jag har ju lite den stilen också att jag flowar utanför alltså rimstrukturen, så jag tror det är svårt att liksom sätta mina rim på ett beat, ett rakt beat liksom, utan det får, ja det är jävligt svårt tror jag.
Spela in kapellan först och bygga ett bit efteråt.
Ja, det var ungefär så man hade kunnat få göra.
Du snackade om att du skulle släppa då Memoirs of an Enchanted Soul.
Och när vi snackade om att släppa, då snackade vi självklart ett gratis släpp på nätet. Liksom. Ja. Det var ju väl det som var...
Men ändå med ett fysiskt omslag.
Ja.
Av min nuvarande sambo Mikael Nilsson, och
absolut.
Konstnär.
Ja, absolut. Ja, jag fick Mikael att måla av mig när jag satt i en tvångströja på golvet. Och, eller jag satt inte i en tvångströja, utan han målade mig i en tvångströja på golvet. Någon form av cell. Och det kröp lite grejer ur mina fötter och sådär. Ja.
Men då de här producenterna som du arbetar med, då Porter och Henning Merkel, som då är liksom fantastiska musiker och underground liksom producenter. Hur kom det sig att du började jobba med dem?
Jävligt svårt. Jag, Henning Merkel kontaktade mig väl ganska tidigt. Jag tror det var innan, eller precis när jag var på väg att flytta upp till Oslo där. Och ville ge mig beats. Jag tror jag spelade in på något av hans beats innan också. Kommer jag inte ihåg vad den låten hette.
Spare Me From Birth. Var det,
ja, den var det nog.
Henrik Merkel och vänner-tejpet där.
Just det, stämmer bra. Den var det som han langade till mig, det bitet där. Sen kommer jag inte ihåg, alltså Porter, jag tror bara vi hookade på Fat Milk liksom. Jag hängde väldigt mycket med Nadasty, hängde väldigt mycket med Confuse, Nadasty, Pesci liksom, och, ja, på Fat Milk. Porter också då. Så var där vi.
Känns som att det var hungriga, levande varelser där. Så kicka rap och som ja. Var duktiga liksom.
Ja, det var det. Det var en
kreativ lekstuga.
Ja, jo, men det var väl tanken liksom.
Två för en innan 22.
Ja, kom dit lite innan 22 och köp sin helvete.
Classic.
Det var classic. Jag tror det var innan 11 till och med.
Kanske det var.
Jag för mig sådär att man gick dit och bad att få två stora stark, en gin och tonic och en tequila, och man fick liksom dubbelt upp. 5 i 11.
Alltså det gällde drinkar också?
Ja, det gällde allt. Vet.
Det är så jävla sjukt.
Så att där satt man helt plötsligt med ett bord fullt av alkohol och då hade du betalt halva priset för det liksom. Så att det var så här, jaha, vad ska jag göra med det här? Nej, men då körde man ju förfesten innan 11 där på vad heter det, kompaniet. Det var också en sån tidsepok i livet, eller vad ska man säga? Det var så här, fan, vi stod utanför kompaniet liksom på tvärgatorna och kickade rhymes och jag kommer ihåg att jag var så jävla fascinerad av Nadasty liksom. Jag kommer inte ihåg om Mattias var med också, Prosperous. Han var ju med en del såklart, men den jag kommer ihåg mest är ju liksom Nadasty, för att jag hade en kompis som hypade honom väldigt mycket förr i tiden också, eller som var, kände honom lite, typ Ludvig. Och Nadasty var liksom, jag vet inte, det är magisk. Det är väl det närmaste man kan säga, jag vet inte.
Jag var underground rappens ADL eller?
Underground rappens AC Alone eller Abstract Rude eller vad ska man säga, jag vet inte. Han var som en liten Micah 9 i Sverige, så skulle man kunna säga.
Så folk bara, nej, nu har jag hört honom, lägger jag ner skiten.
Nej, men ungefär alltså, det var så här, talangen visste nog ingen nivå med Nadasty, och Nadasty kunde nog fortsätta att bli bäst i världen. Nej, men han var en sån snubbe, han kunde vara på amerikanska artisters låtar och outshina dem totalt liksom, i mina ögon, eller öron sett. Ja.
Det blev ingenting med den här skivan i alla fall, eller du släppte den till slut?
Ja, jag fick
som en samling med jättegamla grejer.
Jag fick sån här 30 års precis innan jag fyllde 30, så fick jag sån här, helvete, här har jag kämpat med musik aslänge och ingen har fått höra det ungefär. Och hade ändå ett bra liksom, massa låtar klara och kände att fan, jag måste ju få ut det på något sätt, och gjorde någon sån här jävla sendit eller vad heter det, sprend typ, liksom. Lade upp skivan och lät folk tanka ner den i 2 veckor. Ungefär så. Så den fick väl aldrig någon spridning, eller den spridningen den förtjänade då kanske. Men samtidigt så, och den skivan ska ju tillägga också, att det var ju en sån här, jag vet inte, ja, det var jag på i låtformat, om man säger så. Jag försökte spilla mig själv, alltså dela med mig av känslor och liknande i ett mer poetiskt format liksom. Det är väldigt mycket personliga tankar på det.
Ja, det gör det alltså.
Ja, och det är bara upp till åhöraren och dechiffrera om man säger så.
Men tycker du att det, tycker du att det blir något problem när man gör känslor för rimstrukturerande avancerat liksom?
Hur menar du då?
Alltså, nej, men alltså om man rappar om känslor och gör det liksom för svårt.
Nej, alltså det är ju, it's in the eyes of the beholder. Alltså vill folk lyssna på hur jag levererar mina känslor så tycker jag att de får göra det. Och då får de göra det på det sättet eller de premisserna som jag ger dem. Lite så tänker jag.
För jag tycker det är ganska intressant när man liksom hör olika stilar rap och folk försöker göra känslor eller prata om. Typ ta ett Chino XL till exempel. Han kan inte göra en kärlekslåt utan att ha punchlines. Men det blir liksom så här: we can't stay together like Jill Scott's front teeth, like, our relationship is shakier than furnitures from IKEA. Lägger han liksom i en så här liksom till sin exfru då liksom.
Nej, men alltså ett exempel på att sätta känslor då, jag hade en crush på en tjej och gjorde en låt till henne och den finns med på den skivan där. Den heter Sneaker Beauty. Där tycker jag väl ändå att jag, ursäkta språket, men rimrunkar mig väl inte så mycket igenom den låten, utan det var väl mer, den var ganska rak och ärlig tror jag, om man förstår.
Men skulle du kunna göra lite raka, enkla låtar?
Tänker du på något jag har gjort någon
Nej, verkligen inte. Nej, men är det liksom, inte ens där kan du göra det. Nu ska jag göra en låt och bara rimma bra på stad typ i slutet. Liksom.
Nej, jag tror jag har svårt sjukt för det. Alltså, jag har en, på något sätt i mitt huvud och på papper så har jag en nivå eller ett sätt jag gör det på. Jag har ganska svårt att avvika ifrån det liksom, men det är klart att det finns väl, även solen har sina fläckar, eller vad ska man säga. Alltså det går ju. Jag hade någon sagt så här, okej Olof, nu ska du skriva så här, så hade jag ju kunnat göra det om man säger så. Men jag tror ändå att det hade inte känts som jag i mitt sätt att dela med mig av mina känslor, utan jag hade velat göra det på mitt sätt för att förmedla det jag vill säga.
Det har inte blivit liksom så mycket gjort ändå efter den här skivan, eller du gjorde det? Du har gjort en låt med Nefflin och Obnoxious som släpptes, som veckan sen på 3 på WoW då.
Stämmer bra.
Men i övrigt så har man inte hört någonting senast. Nej. Det var 2008.
Ja, det är sjukt länge.
Det känns som att det var igår den släpptes, men det är liksom 4,5 år sedan.
Vad hände? Ja, det är, och fortfarande så har jag liksom, fan, jag är ambitionen att kunna göra, eller jag vill alltid göra musik liksom. Så här, prata med folk och bara, fan, kom igen, nu gör vi någonting, och så blir det liksom ingenting. Det rinner ut i sanden och jag har ingen tillgång själv till en bra mikrofon. Jag har aldrig varit någon vidare på att hantera tekniken heller liksom. Så att jag hade gärna, till er där ute som kanske lyssnar någon gång, alltså, ring mig.
Skaffa en piska och åk hem till
det. Nej, men det handlar bara, det handlar om är att sätta mig framför ett beat och sen så har jag en text liksom. Du har själv bevittnat magin, Pontus.
Eller jag har piskat ett lov med Crew Battle på WoW också.
Ja, det har du gjort, ja.
So your dad's an alcoholic, mine got a chainsaw.
Ja, det var fan, där fick jag vara med på ett hörn, det var spännande. Ja, det var någon gång jag inte ens hade ett beat där liksom. Jag körde a cappella.
För att du vägrar köra på den, du bara, nej, för fuck Primo, fuck Pete Rock, fuck.
Ja, sa jag så? Nej, det
var, du fick 3 beat, ett Rissa, ett Pete Rock och ett Premiere. Som vi andra körde på, du bara, nej, skit, jag kör a cappella.
Så kan det gå. Men för övrigt så har jag ju ganska enkelt att skriva. Jag får lätt ner en text på
hela. Men skriver du bars liksom veckovis och sådär? Eller?
Nej. Jo, alltså jag och några kompisar nu har haft en replokal och vi har försökt att komma igång och göra liksom grejer. Vi har beats, vi har allting utan recording equipment egentligen. Så att vi är så här halvvägs där typ, och vi var på gång, men nu så blev det så här, allting rann ut lite i sanden och det är jävligt tråkigt. Det känns som det är så de flesta grejerna jag gör när det kommer till musik, det är så här bara, det slukades av fritid och annat, så att det är skittråkigt, men jag vill göra musik och jag tror att jag är nog skarpare idag än vad jag har varit någonsin.
Du har mycket i bagaget, mycket i ryggsäcken.
Mycket i ryggsäcken, och jag har nog förfinat min teknik om man säger så att det, jag
tränar mycket nu och har bra breath control.
Absolut. Den finns.
Så du ser positivt på framtiden då?
Som att skapa musik?
Ja.
Det önskar jag. Alltså det hade varit skitroligt. det hade varit hur roligt som helst att få göra musik och få tillfälle att göra musik. Det är utan tvekan. Sätt mig framför mikrofon så kan jag spotta några bars.
Kan du ge tips på tre rappare som du... Vi gör så istället. Tre rappare som du tror att folk inte har hört. Eller som du tycker att alla människor borde ha hört.
Ja, då måste jag ju ge tips om den fantastiska Noah 23 från Guelph, Ontario, Canada. Som bara spottar ur sig bars och spottar ur sig skivor. Och är så fruktansvärt produktiv så att det går inte att jämföra med någon annan. En av mina favorit-MCs. Out there. Och sen skulle jag väl vilja tipsa om Chesky, som många inte känner till. Lite folk-rap.
Som också rappar med Noah 23.
Som också har gjort låtar med Noah 23. Har blivit producerad bland annat. Eller Dynamo 414 från Göteborg har producerat lite åt honom. Och en fantastisk MC som är... Ja, han har en underbar rimteknik och... Ja. I love him. Nummer tre, alla känner säkert till Micah 9, Microphone Mike. Går inte att hitta någon annan som honom. Det är allt, han har allt. Han är the total package of rap enligt mig. Han är liksom ingen, han är ingen Nas på biten, utan han är fan, ta någon gammal jävla jazzlegend på trumpeten liksom, eller vad ska man säga.
Ja. Han kör sitt egna race på bitet kan man säga.
Ja, det gör han.
Det är liksom...
Absolutely.
Han kör off-pist på bitet.
Ja. Ja, men typ så. Han gör musik med sin röst och han gör det på ett underbart sätt. Och där är ju lite, alltså Noah 23 är lite på samma sätt där och även Chesky då.
Men du som liksom rimgalning och ändå rimfantast så, som gillar rim. Du ja. Måste ju ändå vara ganska nöjd med liksom typ vad svenska battle-scenen har tagit. Så eftersom du tittar på en del. För det,
ja.
Det är, alltså om du jämför liksom hur rimmen såg ut för 10-15 år sedan.
Absolut.
Nu kan ju liksom 15-åringar bara balla ur.
Ja, och det tycker jag är jävligt fett. Alltså, jag älskar formatet. Alltså battle rap-formatet i sig. Dock är jag lite så här. Jag är ju sån jävla... Jag hade ju helst sett att allt var freestyle. Alltså straight off the top. Typ. Men jag tycker ändå formatet i sig och hur de utför det, genomför det. Och helt fantastiskt. Alltså. Jag gillar det.
Jag tänkte rimschemarna mest just.
Ja.
Att det ändå är så pass hög nivå på...
Ja, men det är det verkligen. Det är absolut. Och har du inte den höga nivån så kan du nog inte förvänta dig att komma någonstans heller. Utan det är något som lyser igenom att du är en bra eller dålig rappare, tror jag, i dagens samhälle.
Men tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslangen.
Tack.